Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Ja, men då kör vi igång och välkomna alla lyssnare till avsnitt 34 av Hockeypuls podcast. Och vid min poddmick denna gång sitter inte vem som helst, utan det är en av svensk hockeys absolut största profiler. Han har vunnit OS-guld, VM-guld, VM-silver, VM-brons, hur lång meritlista som helst. Och jag pratar såklart om Tommy Saar. Vad roligt att du vill vara med.
Ja, tack för att jag fick vara med.
Och måste börja med att ställa den öppna frågan, för jag tror rätt många där ute undrar, vad gör Tommy Saar då? Man kanske har lagt märke till att du tränar Hedemora i division 2, men hur ser livet ut egentligen?
Ja, hur ser livet ut? Ja, nej, men det är ganska enkelt liv jag har. Jag hoppar på med division 2-lag Hedemora nu, precis innan jul då, och det är väl det som jag håller på med nu och tränar och coachen på matcherna nu då, så det håller jag på med. Sen har jag mycket fritid och så det är mycket träning på kvällarna, så det gäller att hålla igång lite grann med lite paddel och mycket trav. Blir det för min egen del, så ja, det flyter på.
Hur ser en vanlig hockeyvardag ut i division 2 när man står där på tränarbänken?
Ja, det är lite annorlunda. Det är klart att det är kvällsjobb mycket, och killarna jobbar under veckorna och man spelar under veckorna också, under tisdag och fredagar, så helgerna är oftast lediga. Så det gäller att pyssla lite grann och få killarna till träningarna och ha bra träningar inför matcherna och sådana små saker.
Hur trivs du att vara tillbaka då i hockeybranschen? För du har ju varit utanför den sedan december 2014 då du lämnade Leksand.
Ja, men det har varit ganska skönt också att vara bort lite grann från hockey uttaget. Och den här division 2 är ändå inte så pressande, tycker inte jag i alla fall. Utan de vill ju vinna matcher som alla andra, det är ingen snack om det. Men det är inte samma press som det är högre upp, om man säger så.
Finns det någon tanke med det här projektet att det ska leda till någonting annat? Att du kanske ska hoppa på ett uppdrag högre upp i seriehierarkin, eller vill du att det ska ligga på just den här nivån?
Just nu är jag nöjd med den här nivån, så jag ser inte någonting annat överhuvudtaget framåt. Utan jag har kul nu och det är det jag lever för nu.
Men du utesluter inte att jobba högre upp?
Jag har ingen aning. Jag har inte haft någon tankar överhuvudtaget, utan jag hoppar på det här för jag tyckte det var en kul grej. Och sen får vi se vad som händer i framtiden. Jag har ingen aning.
Om jag har hockeyn därhen, ditt liv idag, hur ser den ut i vardagen? Var bor du? Var finns du någonstans?
Nej, jag har flickvän i Hedemora, så det är mycket därför jag hoppar på jobbet i Hedemora också då. Så det gör det ganska enkelt för min egen del också då. Jag bor i Hedemora, pendlar lite fram och tillbaka till föräldrarna i Sura och Västerås till dottern. Och, ja, det är mycket paddel om man säger så. Ja, men det reser ganska mycket. Jag har ju ändå två lägenheter som jag måste ha koll på, som jag har i Spanien och i Thailand. Så det, ja, men det finns att göra i alla fall. Det gör.
Hur många veckor utomlands blir det på ett år?
Oj, det är svårt att säga, men det är klart att det blir lite, nu är det lite svårare när man hoppar på jobbet med Hedemora, men annars brukar jag vara varannan månad för utomlands. I alla fall två veckor här och där.
Spontant så känns det ju som att du har känslan när det kommer till paddel. Det är bara en fördom jag har om dig. Är du bra eller?
Ja, bra är du. Ja, men jag har bollkänsla och det passar mig ganska bra. Man behöver inte springa så mycket, men det gäller att stå rätt hela tiden och lite reflexer om man är kvar sedan hockeytiden. På det sättet så är det ju. Men det är, man har en partner också när man spelar padel, så man är ju sällan själv, så man får ju skälla på den andra hela tiden, så det blir lite jobbigt.
Har du någon padelpartner då som du håller högst upp på listan, som du har spelat med under de här senaste åren när du har testat på?
Jo, jag har några stycken. Vi går runt lite grann. Jag spelar mycket i Säter och även i Avesta och i Västerås, så det blir lite olika här och där.
Du har inte varit sugen på starten paddelhall. Det har ju blivit en grej nästan bland tidigare ex-spelare. Jag vet att Peter Forsberg har ju startat upp i Umeå en paddelhall. Jag tror att han är på väg att faktiskt starta en andra där uppe också. Mm. Du har aldrig varit i de tankarna att du kanske ska inleda något sånt projekt?
Jo, jag har varit inne lite grann på det, men nu har det kommit fram så mycket även här i Säter och i Avesta. Det är väl Hedemora som inte har någonting just nu då, men annars Västerås har ju väldigt många banor också, så det har ploppat upp lite grann lite överallt, men jag tror det är lite sent nu att börja med den paddelbanan.
Du är lite två på bollen, ska man uttrycka det så eller?
Ja, precis. Man ska vara först.
Hur tillfreds med livet är du idag?
Ja, men det är jag. Jag tycker jag har det bra nu. Det är inga måste-göran, utan det känns bra med allt jag håller på med just nu.
Det är ju så att i Hockeypuls podcast så har vi en faktaruta som leder in gästen på dels karriären och kanske livet efter karriären. Och det som är så intressant med dig, det är att du har ju en gedigen spelarkarriär som målvakt i NHL och Tre Kronor och hemma här i elitserierna också. Men du har ju även de här åren i Oskarshamn och framförallt Leksand som sportchef. Det blir en liten specialvariant här med faktarutan. Jag kommer väva in både punkter från spelarfaktarutan och sportchefsfaktarutan. Hur låter det?
Ja, det låter bra.
Smeknamn?
Smeknamn? Ja, jag har massa olika smeknamn i karriären om man säger så. Men ja, vissa, Curry Lundmark kallar mig för semlan till exempel. Jag tycker om semlor. Men ja, Skalman har jag fått höra också.
Vadå, för att du stänger igen? Eller?
Nej, det vet jag inte. Jag har ingen aning vad jag får allt ifrån. Men sen... ja, Salle kan, brukar det vara. Men Salo är den mest, brukar jag säga.
Vilket gillar du bäst? Är det semlan eller?
Jag gillar ju semlor, så det går an.
Salo, visst, det har du väl koll på att det är en stad i Finland?
Stämmer bra.
55 000 invånare såg jag.
Ja. Är det... ja, jag vet inte hur stort det är, men jag vet att det finns ett Salo.
Okej. Är det där efternamnet kommer ifrån? Vet du det?
Jag har ingen aning var det kommer ifrån.
Ålder?
Ålder, ja. 48, än så länge.
Än så länge. 50-årskris, är det någonting som kommer existera för din del?
Nej, jag tror jag har haft min kris. Nej, det tror jag inte.
När du säger att du har haft en kris, vad menar du då?
Nej, men man kommer ju säkert i vissa perioder, men jag känns att jag har haft den tunga perioden och nu ser jag bara framåt.
Fordon,
ja, jag kör en Skoda.
Här kommer vi till ekonomifrågan. Ganska direkt in på avsnittet. Tjänar mer än en riksdagsledamot? Och där är arvodet 65 000.
Nej, då har jag inte. Jag tjänar inga pengar alls. Då är jag under 65 i alla fall, kan jag säga det då.
Ja, du har inte någon stor fet lönecheck från Edemora?
Nej,
från
två. Det har absolut inte.
Har du koll på hur mycket du har tjänat in under karriären totalt sett?
Ja, inte totalt har jag inte, men nej, då har jag faktiskt ingen aning om. Men jag vet att pengar har kommit in i alla fall. Och ut.
Och, ja, du sa att det är två lägenheter och boende här i Sverige, så jag kan tänka mig att det är en del utgifter också. Men jag tittade på Cap Friendly, för där, det är en sajt som registrerar löner för dagens NHL-spel, men även tidigare. Där såg jag aldrig någon lönenivå för dig. Nej. Jag kunde se målvakter från tiden du var aktiv, som Curtis Joseph och Johan Hedberg, och försökte bilda med någon form av uppfattning vad du kunde landa på. Curtis Joseph drog in 52 miljoner dollar under sin karriär. Johan Hedberg 8,2 enligt Cap Friendly. Var låg du någonstans egentligen?
Jag har ingen aning faktiskt. Jag har aldrig tittat vad jag lägger på standarden där. Jag har faktiskt ingen aning.
Okej. Okay.
Jag har inte tittat.
Skulle du säga att du ligger mellan dem eller under? Eller?
Ja, nu får jag säga det. Eller borde jag väl ligga mellan där någonstans?
Mellan där, okej. Okay. De pengar du tjänade i Mors karriären, det är de du lever på idag helt och hållet,
ja,
egentligen.
Absolut. Så är det.
Men jag har förstått att du är lite av en börshaj också. Eller du gillar att placera.
Ja, det gör jag. Absolut. Nej, jag gillar måndagarna när börsen öppnar upp klockan 9 och ja, stänger igen på fredagen där. Men ja, jag längtar till måndagar för börsen öppnas.
Hur byggdes det intresset då?
Det har blivit med åren man tjänar pengar och vill göra rätt med pengarna också. Så det har blivit med, ja, när man tjänar in pengar så vill man göra någonting av det.
Din bästa investering? Vad skulle du säga att den har varit?
Och jag har haft många dåliga investeringar.
Dåliga börjar du med alltså?
Ja, nej. Det, så är det. Men det är, oftast är det fastigheter som har varit bra i alla fall.
Och då, vad är ditt bästa tips om det är någon av lyssnarna som sitter och har lite dollar över och ska placera dem i aktier eller fonder?
Ja, aktier är svårt egentligen när det gäller att ha bra koll på var du köper för aktier och har läst på riktiga aktier som du tycker är bra då. Det måste gå på en egen känsla där och läsa på och kunna de bolagen som du hoppar på. Men fastigheter skulle jag rekommendera.
Okej. Så det är ditt tips här i Hockeypulspodden alltså. Ja. Din favoritplats?
Ja, favoritplats. Den är svår faktiskt. Jag har ju många ställen som jag gillar att vara på. Så det är, ja, jag har jättesvårt att säga en exakt plats. Men det kan vara vad som helst.
Men var kommer du mest i ro?
Ja, det är jag som jag inte vet. Jag kommer i ro i det mesta ställen faktiskt. Jag har inte det problemet. Utan, nej, så länge allting är runt omkring är lugnt och skönt och alltihopa så är jag ganska lugn. Så jag har ingen exakt plats, tyvärr.
Då var du på toppen av din karriär.
Toppen av karriären tycker jag var när jag var i Edmonton. Där var mina bästa år.
Vad var det som stämde då?
Nej, men jag tyckte att jag kom in i NHL-hockeyn på ett bra sätt och varit med lite grann och bra ålder på mig och jag spelar bra tycker jag och trivdes med livet i Edmonton. Så det var bra år här. Det.
Du var där från 99 till 03. Eller säsongen 03-04 där.
Kan nog stämma.
Ni tar ju till slutspel under de åren också. Och alla vet ju att Kanada som är ett extremt hockeyland. Och Edmonton, det är ju ett sånt hockeyfäste. Hur märkte man det som spelare?
Det var hockey 24 timmar om dygnet. Så det spelar ingen roll var man var någonstans. Om man var ute och affärerna eller om det var på tv eller om det var i hallen eller var man nu än gick så var det ju hockey. Så det var hockey dygnet runt, det var det. Men det passar mig också tycker jag. Då vet man att det finns hockeyintresse i stanen och då är det bra.
Ja, men du har ju 10 säsonger i NHL. Nu när det har gått 12-13 år sedan du la av och kastade upp den här plockhandsken på hyllan. Känner du stolthet när du blickar tillbaka? Eller känner du att du kunde ha gjort det bättre? Att det fanns mer att uträtta? Vad landar du egentligen i den känslan när du sitter tillbaka på NHL-karriären?
Jag är nöjd med det, faktiskt den karriären jag hade. Jag kom till Islanders när de var som sämst egentligen i ligan. Och det är inte så lätt att stå i ett ännu sämre lag om man ska vinna Stanley Cup, utan det gäller att ha lite flyt och komma till bra lag för att kunna ha chansen att vinna. Det hade jag tyvärr inte, men sen kom jag till Edmonton där tycker jag ändå att det var ett lag som tog sitt slutspel, även om vi fick möta Dallas varje år som jag var där, så det var lite jobb. De var ju sina bästa år då. Men det var ändå kul att vara med och spela mot de bästa spelarna hela tiden och det tar jag med mig och det tycker jag har varit jättekul.
Vad var det som gjorde att Dallas alltid klodder i de där slutspelarna?
De var som bäst. De hade turnerat lag om man säger så. Och vi var ju ganska unga när vi, i alla fall det laget som jag spelade i Edmonton. Och jag har för mig att när jag var 32 år, då var jag äldst i Edmonton. Och det var det inte i Dallas, utan Dallas var det ju 32 år, nästan högre snittålder kan jag tänka mig.
Men när du kom in i NHL efter det fantastiska OS-guldet, det var ju inte vanligt att svenska målvakter etablerade sig där borta. Hur märkte du av det?
Som du säger, nu är det ju väldigt mycket svenska målvakter som får chansen och är bra målvakter och visar att de är bra också. När jag kom dit så var det bara Tommy Söderström som var i Philly och konkurrerade. Och han kom i Thailand också sen senare till samma lag som jag var där. Så det var inte många svenska målvakter som fick chansen överhuvudtaget. Och det var efter det började hända lite grann att de tog svenska målvakter över. Och när Henke kom och då var det lite mer rullians i det hela.
Kan du känna att du har banat väg för dagens målvakt? Pelle Lindberg var väl först och sen du och Tommy som du är inne på tillsammans i Islands där och han i Philly tidigare. Att ni var någon form av pionjärer?
Det vet jag inte om det är. Utan svensk hockey, juniorerna gick ju, har ju blivit bättre och bättre hela tiden och det är mycket därför tror jag att även svenska spelare har fått chansen också för att de har gjort det väldigt bra i Sverige. Men det är samma sak på målvaktssidan, har det blivit mycket bättre också på den sidan. Det var inte lika mycket bra målvakter som skulle kunna spela NHL på den tiden jag var i alla fall.
Men under Islanders-perioden, du kom in 1994, stannar tills du blir tradad till Edmonton. De åren var ju turbulenta, det var ju efter Islanders glansperiod som de hade på 80-talet. Och det fanns ju en coach där också som minst sagt är omtvistad, Mad Mike, Mike Milbury. Jag tänker att du får gärna prata om honom och vad du minns av han och ledarstilen som han besatt.
Ja, som sagt, som du sa, det var ju väldigt konstigt när Mike Milbury kom in där. De åren som var i Islanders har gjort det väldigt bra innan han kom dit. Så det var en miss för Islanders sida att ta in han som coach eller som GM, kan jag tycka nu efterhand. Och han förstörde mer än han gjorde nytta. Så vi hade väldigt bra unga spelare, men han började träda bort oss en efter en och vart inte mycket kvar av dem. Hade han behållit de unga spelarna, då hade det säkert blivit bra i Islanders också. Men nej, han gjorde mindre misslyckande saker som vart sämre hela tiden tyvärr.
Kunde du som spelare i det omklädningsrummet märka av hans närvaro på något vis och saker han gjorde som du upptäckt och kanske tänkte att det där var väl inte proffsigt eller schysst gjort?
Ja, han har gjort många saker som jag inte ens vill ta upp över vad han har gjort egentligen, utan han var ingen bra ledare och han ville mer trycka ner oss än att göra nytta, att se till att vi växer som spelare. Det gjorde han ju inte, utan han tryckte ner oss. Och det var hans bästa kvalitet kanske, att trycka ner oss. Det säger väl allt tycker jag.
Det har ju under den här säsongen i höstas kommit fram flera uppgifter om många av NHL-tränarna som har fått lämna. Mike Babcock, en av dem, Calgarys tränare har lämnat också. När du såg de här nyheterna, var du förvånad?
Inte direkt faktiskt. Det här var egentligen ingenting om man jämför som det har varit förut. Det finns säkert mycket mer att plocka fram än vad det är nu. Som sagt, Milbury är ju inte coach längre, så det är väl nästan tur i alla fall. För han var ju inte någon riktigt bra coach överhuvudtaget heller. Men som sagt, hockeyn går framåt och ledarskapet går ju också framåt. Så det är bara bra att det kommer fram.
Som det gamla, tuffa, hårda skolan verkligen. Det var en annan hockeytid.
Ja.
Vad var det Milbury kunde göra som du känner? Jag förstår att du inte vill ta upp de grösta sakerna.
Nej.
Men det måste ju ha funnits saker som du reagerade på.
Ja, absolut. Det var ju, jag kan ta några saker. Det var ju efter matchen. Jag kommer ihåg, det var en match hemma mot Vancouver. Vi förlorade med 0-5 tror jag, eller 0-7. Vi hann inte ens komma in i omklädningsrummet. Vi fick bara ta av oss tröjorna och sen skulle vi ut och åka skridskor i en timme fram och tillbaka och berätta hur dålig vi var. En bortamatch, kom vi hem mitt i natten 3-4 på morgonen, då skulle vi bara träna direkt.
Mitt i natten?
Ja, precis. Ska vi bara sätta på oss grejerna ut och köra. Då. Så det var ju blöta grejer och plötsligt att det var mitt i natten. Då var ju bara ut och åka skridskor. Han sa ju åt mig att ibland, LA är borta, att jag inte kunde stoppa en beachball till exempel. Då. Det känns ju bra att hoppa in. Vad ska man mer säga då? Han kunde spela bussen, vi skulle ner på värmning, morgonvärmning på bortamatch. Då tog han bussen själv och så lämnade han och spelade själv och ta oss dit.
Så ni fick gå?
Ja, eller taxi. Ta taxi till arenan för att komma till träningen.
Men vad var syftet med det?
Ja, det vet jag inte. Han bara gjorde sina egna grejer. Så kommer vi från träningen, då har han ställt in lunchen så vi får åka hitta egen lunch då. För allting var ju uppbokat alltihopa, men han stängde igen och ingen buss och ingen lunch. Så vi fick ju ta tag i det på matchdagen. Det är ju bra om vi visste det före i alla fall, men det fick vi inte reda på. Det var såna massa konstiga saker som hela tiden som inte stämde överhuvudtaget.
Du nämnde det här med att han sa att du inte ens kunde rädda en beachball. Mm. Fanns det verbala påhopp mot andra spelare som du såg?
Ja, det var många spelare som fick en dussing här och där. Jag kommer ihåg en match jag satt på bänken, så då spelade med pingis som uppvärmning med Sigmund Palfi. Fick ju stryk matchen. Ja, det fick jag utskällning för att jag hade spelat pingis med Sigmund Palfi innan matchen. Så det var ju många konstiga saker som kom fram hela tiden.
Kunde du där och då förstå varför han gjorde så?
Nej, jag har ingen aning faktiskt. Det vart ju aldrig något bättre heller. Utan Ja, det var likadant innan jag var trejdad därifrån, så kom ju Felix Potvin dit och han stod, det vart ju inget bättre med laget. Vi vann ju ingen mer match, utan sen fick jag hoppa in och spela lite match, då vann vi igen. Då kommer han fram till mig och säger, ja, fortsätter du spela så kommer du inte bli trejdad. Ja, tjena, så jag. Två veckor senare så blir jag ju trejdad i alla fall. Så, det,
så, här. Så han hotade dig egentligen med att om inte du rycker upp dig, då kommer jag träja bort dig härifrån.
Nej, det, han har ju redan tagit dit Felix Potvin, så det var ju mer att han märkte väl att det var ingen större skillnad. Han trodde att, han, att det var mig det var fel på. Eller han ville ju skylla på att det var mitt fel, men så var inte fallet, det visste jag själv.
Har det präglat dig på något vis som människa och senare som ledare? För vi har ju sagt att vi kommer ju säga prata om det också tiden i Leksand, men som sportchef, den tiden på 90-talet och de här ledarna du hade, har det liksom påverkat dig som person och i förlängningen som ledare också?
Nej, det tycker jag inte. Ja, man får ju lära sig mycket i alla fall. Det var ju en ledare man inte ska ta efter, om man säger så. Jag har haft jättemånga bra ledare, så han var ju bara en som var dålig av alla bra som jag har haft. Så det, nej, det var väl ingenting man kan ta efter han i alla fall.
För, som du säger, du har ju haft flera ledare. Jag tänker på Craig McTavish i Edmonton. Kunde du se de här tendenserna hos honom?
Nej, han var väldigt bra coach. Vi hade väldigt bra ledare när jag var i Edmonton, och det uppskattade jag verkligen. Och det var därför det gick bra för min egen del.
Även Kevin Lowe och
precis, Lowe, ja. Hela klubben var bra på ett bra sätt. Glenn Seider var där när jag kom dit, och han var likadan. Nej, jag har bara positivt att säga om Edmonton när jag var där. Och hade inte Mike Milbury förstört Island, så det hade säkert varit bättre.
Tony Granato i Colorado då? Tänker, du var ju där väldigt kort perioden 03-04 säsongen. Det var ju någon form av All-Star-lag också med Sakic och Forsberg. Och...
Nej, men det är ju likadant där. Jag tror Timo Sellerna har väl inget bra att säga om han överhuvudtaget heller. Men vi hade ett bra lag, men vi fick inte ut det bästa av det laget. Och naturligtvis är det någonting som inte stämmer.
Ja, vad berodde det på egentligen? För där kände man, det var innan lönetagseran också. Mm. Och man förväntade sig nästan att Colorado skulle ta hem Stanley Cup.
Ja, i alla fall på pappret, om man säger så. Det var ju väldigt starkt på pappret. Men som sagt, vi åkte mot San Jose. De var ju bättre, helt enkelt. Och vi fick väl ut det bästa av de namnen på pappret, om man säger så.
Men var Granero en svag ledare i ditt tycke?
Ja, det kan jag tycka. Med det lag som vi har, så tycker jag inte det var ett starkt coachnapp. Det tycker jag inte.
Men utöver han någon form av maktspel? Var nej. Det någon som trakasserade?
Nej, det var inget fel på personlighet på han. Utan jag kan väl tycka att det var för starkt lag och en svagare coach, om man säger så.
Som sportchef då? Höjdpunkten?
Ja, men det är självklart när vi gick upp med Leksand. Det var en skön känsla.
Ja, det kan jag förstå. Inte vara uppe i elitserien eller SHL, om man ska säga så, sen 05-06 och sen lyckas ni med det 12-13 där. När du ser tillbaka på det, vad var framgångsreceptet?
Vi fick bygga laget ihop oss. Ja, två år tycker jag i alla fall att vi började få in det laget som vi ville ha och behålla spelare, och jag tror det var viktigt. Plus att vi fick unga spelarna som kom fram och klev fram, som Filip Forsberg, De La Rose och Händemark. Plus att vi hade Raffel och fick in Hörsley, Ryn och Oskar Alsenfelt i slutet. Så det, på vägen upp fick vi ett bra lag som vi fick bygga på, och jag tror det var som var nyckeln.
För du väljer att lämna Oskarshamn för Leksand där i december 2010. Kommer in i klubben ganska kort därpå. I Fredrik går den säsongen, men sen gör du av med Christer Olsson och Niklas Eriksson. Appelgren kommer in. Ni jobbar tillsammans för att ta upp Leksand och lyckas också med det. Var det just att ni kunde jobba med varandra under 2,5 år som gjorde att ni kunde ta upp att den kontinuiteten fanns på ledarsidan, eller fanns det även andra saker som gjorde att Leksand kunde vara stark under den perioden?
Ja, när jag kom in i Leksand, så ser jag, om jag ser tillbaka, så var det ju att jag fick ju lära mig att känna hur Leksand fungerar och hur det var med spelarna och tränarna och alltihopa, och vad vi skulle göra för att bli bättre hela tiden. Och klubben var ekonomiskt inte i balans heller, så det var ju många faktorer som gjorde att vi fick ju bygga lite sakta men säkert framåt. Och som sagt, jag fick se över olika spelarnas situationer och vad vi behövde få in. Och jag tycker på vägen fram tills vi gick upp så fick jag in rätt spelare och rätt ledare på vägen. Och jag tror det var mycket därför det blev bra alltihop.
Vet du hur många säsonger i rad Leksand har lyckats vara uppe i högsta serien sedan 2000?
Nej, jag har ingen aning. Jag har inte tittat tillbaka överhuvudtaget. Jag ser bara framåt oftast.
Det är faktiskt bara två gånger. Ja. I början av 00-talet och sen när ni lyckas med det och är uppe 13-14 och 14-15 och sen råkar braka Leksand nu där under våren 15. Men det har inte hänt ofta. Och den bästa säsongen faktiskt under hela 00- och 10-talet är den där SHL-säsongen. 13-14 när ni blir sjua. Åker ifrån ut i play-in-spelet. Det är märkliga play-in-spelet. Det är väl bra att det är borta.
Ja, det är lite andra dag, precis.
De dagarna med Leksand, saknar du dem?
Ja, men det är klart jag gör. Ni är ju som sagt riktig. Jag har själv varit en Leksing och hållit på Leksand sedan jag var liten, så det är självklart att det är speciellt att jobba med dem. Och det är ju, det är roliga matcher och det är väl det som jag saknar mest. Det är matcherna och se bra hockey och även om man förlorar och vinner och fram och tillbaka så är det en speciell känsla med nervositeten och alltihop och driva laget framåt.
Det låter nästan som att du är sugen på att fortsätta träna banan just nu.
Nej, det tränarjobb vet jag inte, men den här nivån som jag är nu tycker jag passar mig bra och det tycker jag är kul just nu, men jag ser inte mig själv som tränare högre upp, det gör jag inte.
Vilka egenskaper tycker du gjorde att du blev lyckosam under de där åren som sportchef?
Jag tror att jag är ganska bra på att pyssla ihop lag, om man säger så. Och den känslan tror jag har fortfarande.
Vad innebär alltså pyssla ihop lag? Det låter ju diffust. Vad innebär det?
Men det gäller att få in spelare och rätt spelare, vad som är bra. Både boxplay, powerplay, målvakt, ledare, läkare, runt omkring, alla ska trivas. Och, men få ihop det. En bra grupp som går åt rätt håll och vill gå långt framåt, om man säger så.
Så du har en god analytisk förmåga, ska man säga att det är styrkan?
Ja, men det tycker jag. När jag ändå sätter mig in så då ser jag på mycket juniorhockey och annan hockey och scouting och vad man behöver till ett lag. Man bygger ju inte ett lag över en natt, utan man behöver bygga 1-2 år framåt för att få ett lag som är en bra chans. Och på det här sättet som Leksand i alla fall på väg upp till elitserien då, eller SHL. Så här gäller det att ha en pussel som passar bra på vägen upp.
Du har tidigare sagt i intervjuer som jag har sett att du är rak och tydlig. Mm. Och det ser du också som styrkor.
Ja, det tycker jag. Det är bättre att raka rör så man vet vad som gäller. Det är väl ingen som vill ha någonting som inte stämmer, utan det är bättre att säga att så här vill vi ha det och så här kommer det bli. Sen kommer det inte alltid att funka precis som man vill, utan då får man ju hitta andra nycklar och se till att det fungerar. Men jag tror att man ska vara rak.
Har du kört över folk?
Nej, det tycker jag inte, absolut inte jag har gjort, utan jag säger vad jag tycker och tänker. Sen är det obekvämt ibland. Så är det ju vilket jobb den nu är. Och nu när man håller på med sport så är det ju att vinna matcher. Och det är det folk ser, och journalister och allihopa. Så det är väl inget konstigt, utan har vi en dålig match, då är det en dålig match. Det är väl ingenting att hymla om det.
Kan du till och med gilla när det blir obekvämt?
Nej, det gör jag inte. Det är väl ingen som gör. Det gör jag absolut inte jag själv. Utan jag, som sagt, nu när jag är i Hedemora så kan jag vara sur i 2 dagar för att vi har förlorat en match som vi gjorde nu sist. Ja, det är inte för spelarna, utan det är för att jag är dålig förlorare själv. Och om jag i min värld fick värdiga, så skulle man vilja vinna varenda match. Men som sagt, det spelar ingen roll vilken nivå det är, utan man vill ju var bäst hela tiden. Det är väl kanske därför att man är lite tjuskallig av sig.
Hur ter sig vinnarskallen idag och den dåliga förloraren? Är det kortspel och i paddel just? Eller?
Nej, det har blivit bättre, men det är klart att nu när man kommer in i det igen så du känner jag ju, märker jag det själv på en gång att när man är inne i det så vill man ju vinna matchen. Det var ju ganska skönt när man har hållit sig borta från hockeyn och har inte den där i huvudet att du måste vinna, du måste lyckas hela tiden, utan det har varit ganska skönt att kunna rensa huvudet på det sättet. Men direkt när man kommer in i det igen, spelar ingen roll vilken division det är, så vill man vinna. Det är det jag går ut på.
Din största motgång?
Ja, det är väl klart att det är match mot Vitryssland. Det är ingen snack om det. Det är klart att det har satt sig i huvudet på olika sätt. Det är ingen snack.
Jag tror alla vet det. OS 2002. Mot Vitryssland, som du säger. Jag tycker inte vi behöver prata om det misstaget eller den matchen överhuvudtaget, men jag skulle vilja veta om såret är läkt.
Jag tror inte det kommer bli läkt någon gång överhuvudtaget, utan man blir påminn här och där, och det är klart att man vill ha det tillbaka. Den turneringen hade jag ju, ja, började den turneringen, det bästa av någon turnering som jag har gjort, så det är klart att det blir lite fel när det blev som det blev den matchen. Men som sagt, det är klart att det dyker upp i huvudet ibland, och det är klart att det har satt sig någonstans i bakhuvudet. Så är det ju.
För det är ingen som minns att i den turneringen så är du bättre än till exempel Dominik Hasek och Curtis Josef, och är uppe på 93-94 i räddningsprocent i gruppspelet där, och ser ut att vara en av de absolut viktigaste spelarna för Tre Kronor. Det är ingen som minns det nu, utan det är ju det där misstaget. Och du säger att du blir påmind än idag. På vilket sätt?
Nej, men det är olika. Ja, det kan dyka upp. Det kan dyka upp var som helst egentligen lite grann. Men som sagt, den här podden till exempel, det kommer upp lite grann då. Men ibland kommer det upp, ibland kommer det. Men mer år det har gått, så mindre kommer det upp, så är det ju. Men vad ska jag säga, det är ingenting jag ville ha gjort i alla fall då. Så det var ju, vore skönt att kunna släppa det, men det kan jag inte. Det kommer alltid komma upp.
Hur många sömnlösa nätter har det blivit när du har gått tillbaka till den där dagen?
Oh, det är många det. Men det har blivit bättre med åren faktiskt. Som sagt, men när man väl kommer in i, ja, som jag säger nu, när man börjar med hockey igen, då är det klart att det blir lite mindre sömn igen, för att man är i den personen och man har levt med det hela livet, och det är klart att man bryr sig. Det är inte så att man inte bryr sig och går och lägger sig och inte funderar mycket mer på den matchen, utan det är klart att det sitter i. Så är det.
Förändrade det dig som människa och målvakt? Du kanske inte insåg det då, men när du ser tillbaka?
Ja, men det gjorde det. Så förut kunde jag gå in och spela, och det är klart jag var fokuserad för matchen, men jag var ju mer avslappnad i match och kunde spela av på ett annat sätt. Det gjorde jag inte efter den misstag, utan nu vill jag inte göra mer misstag. Och det knyter sig lite mer än vad det gjorde förut. Helt klart.
Och som människa?
Ja, människa har jag alltid varit tillbakadragen, men jag kanske drog mig tillbaka ännu mer efter det. Självklart.
Just för att skammen var för stor? Eller fanns det andra anledningar?
Nej, jag vet inte. Skammen vet jag inte. Ja, inte skammen så, utan det var mest att man, jag vet inte hur man ska förklara, men jag har varit tillbakadragen själv. Det vet jag att jag blev.
Fick du någon hjälp av Edmonton? Nej. När du kom tillbaka? Nej, säger du direkt. Inte av Tre Kronor ledningen, Harry Nilsson? Nej.
Ingenting.
Förbundet?
Nej.
Lagkamrater?
Inte något direkt så. Det är klart att det var närmsta kompisarna och familjen, de var nära mig. Men inget större så, nej, kan jag inte säga.
Så det fanns ingen stödapparat överhuvudtaget?
Nej, det fanns väl ingen krisplan på det sättet att man skulle misslyckas på det sättet som vi gjorde, nej. Men det hoppas jag att de har nu i alla fall. Det har väl alla klubbar, tänkte jag säga. Men nej, på det sättet har det säkert gått framåt. Men just då fanns det i alla fall inte.
Hade det kunnat hjälpt dig att kanske inte falla så djupt som du föll?
Ja, men det är självklart. Man skulle bara spela hockey och man skulle inte ta hand om sig själv på ett, jag vet inte hur jag ska förklara det, på ett bra sätt. Men det är klart att det här blir bättre om jag hade fått hjälp direkt med coaching eller att få bort den matchen så fort som möjligt. Det hade ju absolut varit det bästa man kunde gjort, men det fick jag inte då.
Är du kritisk idag?
Nej, det kan jag inte vara. Det fanns ingen plan och det är ingen som har tänkt att det skulle bli så heller, så det kan jag inte vara. Utan det är klart att det hade varit underlättat för min egen skull efteråt, men det kan jag inte klandra någon annan för, utan det fanns ingen plan då. Men man tar väl säkert lärdom om vad som hänt.
Hade Tommy Salo, målvakten, mått bättre av att ha haft en karriär idag med de normer som finns och det samtalsklimat som finns kring att må dåligt, att vara deprimerad, att det är okej. Okay. Det känns som att det var mer tabubelagt tidigare.
Man pratar ju inte så mycket om det. Det är ju nu sista åren man kan säga att man säger det på ett annat sätt om man mår dåligt eller inte. Och jag sa inte till någon att jag mådde dåligt under de här åren efteråt. Och jag behöll nästan för mig själv innan. Eller jag berättade egentligen inte för någon. Men nu berättar man ju väldigt öppet om det. Och det är väl bra det, tycker jag. Så har man ju någon att prata om i alla fall. Då får man ju den hjälpen som inte jag fick. Och det tycker jag är ganska bra att man kan säga att man mår dåligt nu. Och förhoppningsvis får man stöttning på det.
Ja, för det kan jag säga att när jag växte upp så var ju du en av de stora idolerna. Och när en sån person vågar kliva fram och berätta sin story så tror jag att många kommer följa efter. För att man ser att Tommy Salo vågade, så varför skulle inte jag våga? Kan du känna att du i det här kan vara en inspiration?
Ja, det vet jag inte, men jag är väldigt glad att jag ser att det är många andra som verkligen ser till att de mår dåligt. Det är inte bara hockey, utan det kan ju vara vilken idrott som helst eller jobb överhuvudtaget. Och att man kan våga säga att man mår dåligt, jag tycker det är väldigt bra och starkt att kunna säga det och få den hjälpen. Och jag tror att många får hjälp, och bara att man säger att man mår dåligt, då vill man ju väl ta hand om dem som mår dåligt. Och jag tror det är väldigt bra att man är öppen och säger hur man mår. Det är aldrig fel, tror jag.
När mådde du som sämst?
Ja, men det kom i smygande lite grann på olika sätt, kan jag väl tycka. Det är både den och någon skilsmässa som har gjort att man, det är klart, man åker man på törnar, så det är klart att man mår inget bättre av det, utan det är klart att man måste ha någon att prata med också.
Men du säger när det kom smygande, alltså efter 2002 så kom det smygande, eller var det efter karriären som det blev värre?
Nej, men jag vet inte exakt när det kom, men det är klart att det kom lite grann. Det är som man märker med att under perioden som jag tittat tillbaka, så då tål man inte mycket som är negativt. Man tar åt sig väldigt mycket. Det kan vara små saker som man tycker man, men det var inte menat att jag skulle göra någon fel, utan man blir lite mer negativ och, eller ja, vad ska man säga, mår dåligt om negativ saker som händer, om man säger så.
Jag läste en intervju med dig att du hade spelat en veteranmatch och så var det autografsignering efteråt. Och det, 99% kom fram och tyckte att du var världsbäst, och OS-guldet 94 minns man, din räddning på Paul Kariyas straff där. Ja. Och sen var det en eller två som sa, ja, Vitryssland 2002. Och det enda du kunde tänka på var de orden.
Ja, han försökte vara rolig då. På min bekostnad, om man säger så. Och han skrattade åt det och försökte vara roligt de andra, men jag ser inte det roliga i det hela egentligen, utan jag ställer upp och spelar den här matchen med veteranerna, plus att jag är med och ställer upp och skriver autografer. Jag är inte där för att göra narr av någon annan, utan han försöker göra narr av mig själv och mig då, och det tycker jag inte uppskattas.
Vad tycker du om att efter det där blev ett uttryck att göra en Salo?
Ja, det är klart att man blir ju lite fundersam när man funderar hur man tänker och säger. Jag såg att Arvidsson hade en sån sak med Nashville, att han slängde in ner puckarna och kan göra en Salo. Jag tycker det är så onödigt sagt av en spelare som spelar på den nivån att kunna säga sådana saker. Det finns ingen anledning att säga något. Ja, nu vart det om mig då, men det spelar ingen roll vem det är överhuvudtaget, utan man behöver inte säga någon namn överhuvudtaget och klandra någon annan. Det tycker jag inte.
Men kan du känna att det förlöjligar dig?
Ja, jag tycker det har gått så lång period för nu. Det var ju, när var det? 2004 eller?
2002.
Till och med. Det har gått ganska många år. Och jag vet inte om Arvidsson var så gammal då på den tiden i alla fall.
Jag var 10. Var jag 92, 93 eller någonstans?
Precis. Och han tar upp det fortfarande. Så det, ja, då undrar man vilken nivå man håller.
Jag kan tycka att det är nästan tragiskt att din karriär blir nästan åsidosatt och i skuggorna just för den här saken. Att det som folk pratar om idag, att det är det här som kommer upp. Kan du själv känna att det är sorgligt?
Nej, jag tycker det är bara tråkigt att man blir påmind om det. Det är sån saken vi pratar om. Man blir påmind av vissa saker. Man läser, öppnar upp tidningen. Man tror inte att det ska stå någonting om mig själv, utan helst vill jag inte att det ska stå någonting om uttaget med mig. Jag skulle kunna läsa tidningen utan att se att mitt namn dyker upp då, som Arvidsson sa om mig då, att ja, han gjorde en salud. Det känns så väldigt onödigt för min, från min sida.
När du läser de orden, vad känner du inombord?
Ja, men jag har ju varit med om det. Jag vet ju, och det tar ju på mig. Även om jag inte vill att det ska ta på mig, så det gör det ju en sån sak.
Än idag så känner du att det hugger till?
Ja, precis. Mm. Jag tycker det känns lite onödigt.
Kan du känna att det är respektlöst mot dig med tanke på att du har gått ut också och berättat hur hårt det här har tagit på dig?
Jag tycker att det borde ha gått längre fram än så och börja och slänga fram ett sånt ord som Arvidsson säger ändå. Han har ju varit med i hockeyn ganska länge och han är ju proffs där borta, så jag förstår inte själva grejen varför han ska ens behöva säga det.
Men upplever du det som respektlöst med tanke på att du har berättat din story?
Absolut. Mm.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Du tog hjälp också under en period, gick till psykolog. När insåg du att du behövde hjälp?
Nej, men det är, man grottar sig för mycket i det onda, om man säger så. Man kommer inte ur situationen utan man har negativa tankar hela tiden. Och en sån sak kan ju lösa ut att det blir negativa tankar. Och det är ju inte dit man vill komma, utan man vill ju se det positiva. Jag försöker tänka positivt på det mesta jag gör. Och, men sådana saker, att det blir en negativ spiral, och det är de jag försöker få bort. Och inte försöka klandra på mig själv, utan se framåt.
När tog du hjälp? Var det efter Leksandsjobbet? Var det innan Leksandsjobbet? Efter karriären?
Jag har tagit lite då och då faktiskt. Men ja, det har i alla fall blivit lite mer och mer av det.
Har psykologen gett dig medel för att kunna processa det här och även kunna motarbeta de här känslorna du känner när du läser till exempel det Arvidsson sa?
Ja, jag vet inte om man, det är klart man får nycklar av det, men det lättaste var för mig i alla fall att kunna prata ut om det, och det är väl det som har varit bäst för mig, min egen del, att kunna prata ut om vissa saker jag ser på. Men det har nog varit bäst för mig.
Har du gått på antidepressiva?
Ja, det har jag gjort. En viss period, ja.
Men idag?
Nej, ingenting.
Okay. Men det var en sak som behövdes för att hålla dig flytande ovanför vattenytan?
Nej, men jag var i en tung period och såg jag själv att det var bara en negativ spiral, och jag behövde hjälp för att komma ur det. Och ja, jag försökte få den hjälpen jag kunde för att komma på fötterna igen och vara den positiva killen som jag är. Och ja, jag fick ta den hjälpen som behövdes för att komma på fötter. Så är det.
Innan man väljer att gå till psykolog så kan jag har inte varit själv i den situationen, men att man kanske, det finns en självförnekelse. Att jag, men, klar, jag behöver inte gå till en psykolog, jag mår inte så dåligt. Upplevde du det?
Nej, det kan jag väl inte säga, men det är som jag säger, det är vissa saker på vägen som har gjort att man kommer i en negativ spiral, och jag behövde komma ur den, och jag är glad att jag har gjort det. Så ibland är det bra att kunna prata med någon, och i mitt fall så var det bra att prata med någon, och ja, det har hjälpt mig.
Som sportchef måste jag också fråga din största motgång. Vi pratade om väldigt framgångsrika år med Leksand tidigare. Vi berörde inte den turbulenta säsongen med allt som hände 14-15. andra säsongen i SHL. Det slutar ju med Hockeyallsvenskan där under våren 15, men då är inte du med, utan du har hoppat av det uppdraget som sportchef då. Du gjorde det faktiskt först i september 2014, och sen på riktigt, om man ska säga så, i december 2014. Ta oss tillbaka till september när du väljer att hoppa av.
Nej, men det finns ingenting mer att prata om. Jag tycker jag har pratat väldigt mycket om det. Utan det var en enda jag kan säga att när jag var där i 4 år så hade jag 3 olika vd och 3 olika ordförande under perioden där. Så det var ingen kontinuitet i det hela, utan det var väldigt svårt, och till slut så funkar det inte med vd att jobba det år, och så är det i den branschen, så det finns inget mer att säga om.
Men jag tror ändå inte alla lyssnare kanske har koll på hela storyn. Alltså jag vet ju att du har pratat om det tidigare, men alla kanske inte har läst de tidningarna eller lyssnat på poddar tidigare.
Som sagt, det är ingenting jag kommer grotta mig tillbaka på heller. Jag tycker inte det finns någon anledning, utan Leksand är på väg framåt och jag är väldigt glad för det.
Men kan du ångra någonting då?
Nej, det finns ingenting jag kan ångra nu som har varit, utan det är bara att se framåt.
Okej. Okay. Men samarbetssvårigheter med Kjell Kruse som var då vd?
Nej, som sagt, jag har inga kommentarer till det längre, utan det har gått så många år så det finns ingenting att prata om, tycker jag.
Jag måste ändå fråga om säsongen efter att ni har varit kvar i SHL med Leksands IF, och ni tog upp er året innan dit. Anders Doverskog som då är vd får ju lämna efter den säsongen för att enligt styrelsen så tycker de att han inte har inbringat tillräckligt mycket pengar, och därför så äntledigas han. Hur ställde du dig till det beslutet där och då?
Ja, det beslutet stod jag inte bakom. Jag gillar Doverskog och vi jobbar väldigt bra ihop, och han tog hand om ekonomin och jag hade hand om sporten, och vi gick upp när det var tuffa tider och vi höll oss kvar när det var tuffa tider. Han var med på den resan. Jag förstod aldrig den saken att ta bort han faktiskt. Hans pappa var med i Leksand en lång tid som ordförande och gjorde bra ifrån det, precis. Mm. Och Doverskog och Anders, en kanonkille, och gillar att jobba med. Och vi hade det väldigt bra tillsammans när vi jobbade.
Hade du velat att ni hade kunnat byggt någonting över tid?
Det tror jag nog både han och jag hade velat gjort.
Det byttes ju, du sa det, 3 klubbdirektörer, 3 ordförande. Det var ju Mats Aspemo först och sen kom Doverskog och sen Kjell Kruse. Så det var ju en rullians på den posten, minst sagt. Hade saker och ting kunnat sett annorlunda om Doverskog faktiskt hade fått fortsätta sitt arbete där under 14-15 istället för Kruse?
Ja, men det kan man inte svara på. Utan självklart jobbar jag ju nära med Anders, så det var ju inga konstigheter egentligen. Så självklart hade jag velat det.
Framförde du den åsikten till styrelsen att nu tycker jag att ni gör fel?
Ja, gjorde jag.
Hur reagerade de då?
Nej, men de gjorde vad de tyckte var bäst då. Men jag stod ju bakom mig att jag gillar ju Anders. Jag gillar att jobba med han. Jag tycker att de gjorde fel, men det var ju deras beslut. Det är ingenting jag kunde bestämma över.
Hur försöker man liksom övertala dem då?
Det går inte att övertala, utan det var ju deras beslut. Det kan jag inte göra, det är styrelsens jobb och försöka ta ut om detta som vi kunde. Men det byttes ut, inte bara Doverskog utan ordförande byttes ju också det året. Så det var ju, ordförande var inte knappt ett år var ju liksom, tänkte jag säga. Inte vdn heller efter det året, sen var det turbulens. Så det, nej, hade de behållit samma ordförande och Doverskog, då hade det varit lite lugnare.
Då tycker jag vi pratar om Leksand idag.
Ja.
För du säger ju det att det är laget i ditt hjärta.
Mm.
Följer de som supporter idag?
Ja, det gör.
Hur tycker du att det ser ut? När vi spelar in det här så är de ju på kvalplats. Det har varit en rätt stormig säsong. Som det alltid är i Leksand. Det är lite cirkus,
ja,
som man ska säga.
Nej,
så.
Det är väl inget nytt.
Det är inget nytt. Så då kanske den här frågan är rimlig att ställa. Kan Leksands IF bli en välmående och stadig förening på över halvan i SHL någonsin?
Ja, absolut. Jag tycker ändå att de har spelat bra hockey i år och de har haft lite oflytt och inte gör tillräckligt mycket mål framåt. Men jag tycker att de spelar bra. De tycker inte det skiljer så stor skillnad på lagen nu för tiden vad det kanske gjorde förut. Utan de kan tampas med alla, tycker jag. Som sagt, de har lite problem att göra mål framåt. Och det är väl det de måste hitta lösningen på, kunna vinna matcher.
Du har ju som sagt varit i den stolen minst sagt under 4 år. Hur märker man av att Leksand är en Leksands IF är en stormig förening.
Nej, men Leksand har ju mycket fans. De syns ju överallt och medierna älskar ju att skriva om dem. Så det är klart att jag vet inte om det verkar vara roligt att skriva om dem om något dåligt. Som sagt, men de har
det är ganska ju... kul att skriva när det går bra också, ska jag säga. Det är inte bara negativa rubriker.
Nej, men de syns ju. De har ju mest fans. Men som sagt, det blir ju så när det går lite sämre, så det känns det som att ja, man skriver om dem mycket. Det är klart att...
Men skriver man inte om alla lag som går dåligt?
Inte på samma sätt som Leksand, tycker jag
inte. Du upplever att det är annorlunda?
Ja, det är
det. Men är inte det för att du är supporter då?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker inte Linköping får lika mycket skit som Leksand får. Det kan jag inte tycka.
Men är det för att
Brynäs, ja, men det är klassiska lagen. Brynäs får ju lite skit nu, tycker jag. När de går lite sämre. Och det står ganska mycket om Brynäs nu. Men det är vissa lag som kommer under skärmen i alla fall, som inte syns lika mycket som de här klassiska lagen. Så är det. Och Leksand har ju mycket fans över hela Sverige, så det är ju, så jag kan förstå att de kan få mycket skit också. Sen plus att de har varit upp och ner jojo lite grann i Allsvenskan och SHL, så det blir lite att skriva om också.
Var det svårt i din position att det fanns så mycket skriverier, nu ska jag säga både positiva och negativa såklart, men att det är en utsatt roll just för att det är mycket medbevakning?
Nej, men det visste jag ju innan. Det har jag inget problem. Det har jag levt med hela min karriär, om jag säger så. Så den biten tycker jag inte. Utan den biten är ju att man vill ju att det ska gå bra för Leksand. Och det var ju därför jag tog det jobbet. Jag vill ju att alla ska må bra. Även fansen och spelarna och alla runt omkring. Så det är klart att man vill det. Så det är ju inget snack om det. Men det är klart att när det är tufft så är det tufft. Det är väl ingen att hymla om. Det vet ju alla.
Stor supporterbas som du säger, men det är också en klubb där det finns många olika viljor. Man skulle kunna sätta ordet falanger ändå. Att vara sportchef i Leksand, det måste vara många som sliter igen, många som vill olika saker, sätta ut olika riktningar för hela föreningen. Kan inte du berätta hur det är egentligen?
Nej, men det är klart att det är många som bryr sig. Det är väl bra att det är många som bryr sig om. Ja, vill Leksands bästa. Det är inget snack om det. Det vill alla. Men ja, det gäller att få rätt personer i klubben och jobba efter det då. Nu har ju klubben varit upp och ner lite grann. Fram och tillbaka, plus olika vd:erna och ordförande. Det vore ju skönt om klubben kunde få lite långsikt med vd och ordförande och sportchefer, så det blir en lite längre tid man kan jobba tillsammans och få lite lugnare ro. Utan jag tror att när man satt det, så det blir lite lugnare i klubben också. Men byter man ledare hela tiden, blir det svårt.
Nu är det ju Claes Berg som ordförande sedan i somras, Andreas Hedbom sedan ungefär ett år sedan, och sen Thomas Johansson på GM-positionen då. Tycker du att det är rätt ledning för Leksand, vad du vet om dem?
Det kan inte jag svara på. Utan...
Nej, men du kanske känner dem som personer eller vet om dem sedan innan.
Ja, men det kan inte jag svara på dem. Utan förhoppningsvis får de jobba i lugn och ro och se till att det blir bra på ett bra sätt. Och jag tycker ändå att på isen att de spelar bra hockey. Men som sagt, det gäller att hålla sig kvar och få bygga vidare på det här också. Så kommer de bli starkare av det också. Sen är... Ja... vd-jobb är inte det lättaste heller. Leksand har inte ordförare heller, men som sagt, får de jobba ihop ett tag så tror jag att det blir bra.
Och att de kanske får syssla med sin avdelning helt och hållet.
Ja, det vore ju skönt om de kunde.
Ja, det var en liten peak kanske till den där säsongen med Kjell Kjellkjell.
Ja, jag förstår vad du menar.
Som du inte vill prata om. Faktarutan, en okänd talang.
Bolltalang.
Men är den okänd? Jag skulle säga att
det är det. Ja, jag vet inte. Nej, okej, okänd. Ja, men det är bolltalanger. Älskar fiska.
Ja, okej. Vad är det, flugfiske eller är det jadda?
Ja, fick jag välja så är det flugfiske, lax då.
Okej. Jag förstår också att du är en hejare på trav. Eller du gillar det i alla fall, trav kan man säga.
Ja, hejare vet jag inte. Men klart, jag läser på ganska mycket och gillar trav. Det gör jag, absolut.
Spelar du mycket? Bettar du på...
Jag gillar V75 och V86 på onsdagar.
Spelar du på hockey, fotboll,
nej,
andra sporter?
Nej, ingenting.
Det är travet som
ja,
gäller.
Egentligen borde jag spela på hockey, det är jag kan bäst. Men nej, det drar mig inte att spela på sådana matcher faktiskt.
Varför gör du inte det? Är det för att det är en sån slumpartad sport att det är svårt att förutse egentligen?
Nej, tycker jag inte. Tvärtom så tycker jag det är lättare att få in vinst på hockeymatchen än vad det är på V75.
Så du gillar att förlora pengar då, eller?
Ja, man kan ju nästan tro det i alla fall. Men jag kanske spelar på att vinna större summa.
Okej. Okay. Har du vunnit mycket på trav?
Ja, jag har vunnit. Det mesta har jag vunnit 5,5 miljoner.
Du har tagit hem så mycket en gång?
Ja.
Själv då, eller i ett gäng?
Då är jag själv.
Oh, grattis.
Men jag har förlorat också pengar. Men det är den största vinsten.
Jag får gratulera.
Tack, men det var ett tag sedan.
Okay. När var det?
Oh, det här var nog... Ja... Hur länge kan det vara? 10 år sedan kanske.
Okay.
Men jag hade när jag var i Leksand. Vi fick in 3 miljoner.
När det var sportchef eller?
Ja.
Okay.
Och då är det, det var inte så länge sedan.
Nej,
och det räknas fortfarande.
3 miljoner är inte fy skam.
Nej, det var okej. Okay.
Nu vill man ju veta hur du gör för att ta hem så mycket pengar. Vad är dina tips?
Hela flytt.
Är det bara det eller?
Ja.
Okay, hur har du spenderat de pengarna då?
De går åt ändå, så det spelar ingen roll.
Okej, men jag tänker var man lägger sedlarna någonstans. Var placerar
man? Det är väl som allt annat. Man försöker göra något vettigt av.
Men det är V75 du har vunnit på? Vid
ja, precis.
Okej. Jag får gratulera igen till den 3-månadsvinsten också. Mm. Det är 8,5 miljoner på 2 vinster alltså.
Ja, i alla fall 10 år tillbaka. Så det är ja. Någonting att leva på.
Man måste ju få den största förlusten då också. När man ändå pratar vinster.
Ja,
det kanske du inte har koll på
sätt. Ja, det är väl mina exfruar då.
Ja, jag tänkte travet. Alltså det är skilsmässor som du har förlorat pengar på. Okay. Bästa spelaren du spelat med?
Oj. Ja, jag har ju spelat med några stycken i alla fall. Med Lidström, Peter Forsberg. Det är naturligtvis de två klart bästa som jag ser i alla fall.
Lidas som du spelar med kort i Västerås, va? Visst han är med någon vända där innan?
Ja, han var ju 1 år äldre än mig. Så han fyller 50 nu det här året. Så bara så ni vet.
Känns som att det var en ålderspassning.
Ja, precis. Nej, men nej, det är klart. Lida så har varit med sen junior-tiden om man säger så. Han har ju förut att hoppa med på det sättet. Men det är klart att det var två olika spelare. Men två otroligt bra spelare.
Och det är ju framförallt tiden i 3 kronor man minns er med. Och även ja. Colorado, det måste man ju säga, när Peter och du spelade tillsammans.
Ja.
Hur stor del hade han i det, att du hamnade där?
Jag vet inte om han hade mycket överhuvudtaget att säga till om det, utan som GM så sa till mig när han träffade mig, se till att ta hand om Foppa nu.
Vad innebär det?
Jag förstod vinkeln direkt. Ja, det är lugnt. Jag kan han.
Okej, vad var det du förstod då?
Jag får ju ta hand om han. Klockan och resten av livet runt omkring. Han var ju lite slarvig på den tiden.
Okej. Okay. Det är inte den eller bilden man har av honom idag i alla fall.
Nej, det har vänt på honom. Och... Ja, jag vet inte vad som har hänt riktigt där.
Okej, okay. Men där på början 00-talet och 90-talet då var det en annan Peter Forsberg.
Ja, jag var lite trött av.
Okej, okay. Så du var någon form av ordningsman då, eller vad ska jag säga?
Ja, i alla fall när Jim sa det. Ja.
Hur stor del hade Peter i att du faktiskt går till mod och lockout-säsongen 04-05?
Ja, men det är det ju. Det är på grund av han när jag kommer till mod. Så är det. Men sen tyckte jag ändå att mod såg ut till att få ett bra lag när jag var där också. Så det var ja, på den vevan också.
Det var ju lite... Man brukar säga i fotbollen om Real Madrid i alla fall tidigare, Los Galacticos, när de bara värvade in spelare. Zidane och Beckham var väl Galacticos 1 och sen Ronaldo Galacticos 2, den eran. Man måste ju säga det lite om Colorado-laget. Du tillhörde den säsongen 03-04, men även Modo 04-05, lockouten. Zidinarna, Näslund, du, Peter. Men det slutar ju på ett surt sätt för er, med förlust mot Färjestad i slutspelet.
Ja, vi fick ju lite skador då också på Peter och alltihopa. Men som
det var
sagt,
ganska brysk behandling av honom.
Ja, men som sagt, de andra lagen var ju bra också. De hade bra spelare. Färjestad hade bra spelare. Frölunda som vann det året. Men de hade också ett bra lag. Så det var ganska jämnt på det sättet. Men det var ju ganska kul att se så många bra spelare i samma liga. Från Sverige också. Så det var tufft. Det var ingen snack om det. Men de var bra lag vi mötte.
Kände du att ni hade chansen på SM-guldet den säsongen?
Nej, jag tyckte alla andra lagen såg lika starka ut faktiskt. Det var kanske utåt sett att vi hade Peter Forsberg och Marcus Näslund och Sidina på det sättet. Men som sagt, de andra lagen hade ju bra spelare också. Så det var tufft.
Hur trivdes du i Övik då?
Nej, men det var bra i Övik. Jag hade bra tid.
Men det blir ju ändå omdebatterat när du lämnar. För du hade ett år kvar, men det bröts. Och sen så förväntades det att du skulle lägga av egentligen.
Ja, jag hade lagt av då faktiskt.
Du hade bestämt dig för det?
Jajamän. Som hörde Jag skulle flytta ner till Göteborg och då hörde Frölunda av sig och ja, så vart det ganska sent i augusti tror jag. Jag skrev på där. Det var bara, ja, ska jag flytta ner kan jag väl komma in i staden på ett bra sätt och kunna spela ett år till då, tänkte jag. Det var så, men jag skulle lägga av. Det var inget snack om det.
Minns du vad som stod på den där banderollen när du kommer upp med Frölunda till Övik och Kempehallen som det är då?
Nej, jag kommer inte ihåg vad det stod, men jag kommer ihåg att det var någonting i alla fall.
Ja. Det stod, vi var de enda som älskade dig, men du svek oss.
Jag förstår vad de menar, men egentligen stämmer det inte riktigt så, utan jag hade ju lagt av och jag gillar Övik när jag var där, så det var inget ont huvudtaget på det sättet. Nej. Som jag sagt, jag förstår vinkeln, men ändå inte faktiskt. Jag kom ju dit i alla fall och spela ett år som jag skulle i alla fall, eller två år som jag skulle, men jag var i alla fall där. Sen att jag skulle lägga av och att det blev som det blev, det kan jag inte nå för.
Nej, så du känner inte att du svek Modo-fansen i det?
Nej, det tycker jag inte. För det var meningen att jag skulle lägga av och jag hade lagt av. Så det var inget snack om det.
Det blir 2 säsonger med Frölunda innan du lägger av. Så totalt 3 i elitserien då, efter att du vänt hem från Nordamerika. Finalserien måste vi ju faktiskt prata om med Frölunda. Säsongen efter lockouten 05-06, ni möter Färjestad. Ni lyckas ju inte ta hem det. Men du, tycker jag i alla fall, i det slutspelet är någon form av MVP för Frölunda och bär verkligen Göteborgsklubben. Att inte vinna SM-guldet då, är det extra surt idag att inte ha det på meritlistan när du vet hur nära ni var då?
Det är klart att jag gärna vill ha vunnit en SM-guld också, det är ingen snack om det. Men som det blev så blev det inte det. Men ja, vi gick ganska långt där och hade chansen. Vi hade 2-2 i matcher och fick till slut stryk med 4-2 i matcher. Men de var lite bättre än oss i den serien. Och det är klart det var surt just då, men nu ser jag inte det något surt, utan ja, det var kul. Roliga matcher.
Är du kompis med Per Lidin då?
Nej, jag har ingen mot han. Jag känner faktiskt inte Per, så jag har ingen aning. Men det är alltid kul att spela mot han.
Du kanske minns vad han sa?
Jo då, jag vet vad jag gjorde också. Så det är lite förfogat att ha nu.
Vem var det till?
Ja, men Salo.
Det är mycket snack på dig.
Nej, inte så speciellt, men någon, snart är råttet mågat.
Vad då?
Ja, men där är det så går till att man får hugga ner den bakifrån, så då det är klart att nästa gång säger jag till Erkning att då sänker jag Salo. Får vi se om man tar utvisning nästa gång.
Vad var det du sa?
Nej, jag sa ingenting till honom, utan jag slashade han på vaden inför Färjestad-klacken och alla såg det utan domarna.
Okej, och det blev ingen utvisning och då...
Nej, det var ingenting. Han. Ja, det var vad han sa. Väl fina ord av mig.
Tjockis, nu är råttet mågat. Det är ju ett klassiskt citat i svensk hockey. Alltså.
Ja, men det är ganska kul.
Ja. Ja, du kan känna det att det är kul ändå.
Ja, jag skrattade när jag såg det, så det jag tyckte det var rätt roligt.
Du gjorde
faktiskt
det även då?
Ja, det gjorde jag faktiskt. Okay. Jag tyckte det var kul.
Jag måste säga, man saknar ändå den tiden. Det känns som att den hettan som det fanns under den finalserien, man har inte fått uppleva det i särskilt många finalserier sedan dess.
Nej, men det ska väl lite tjabbel emellan när det är sådana här matcher. Det är inget snack om det. Det blir alla lite hetare av publiken och spelarna med lite grann. Det är lite, ja, lite skit kommer man ha.
Bästa spelaren du mött?
Och jobbigaste jag hade mot den är faktiskt Mario Lemieux.
Jag kan tänka mig att han var rätt tuff.
Ja, han var tuff. Han visste vad mål var, om man säger så. När han sköt så träffade han dem precis där han ville ha dem. Och han var ganska lång också, så han hade räckvidd som man kunde göra mycket med. Så han var lite jobbig att möta.
Skulle man beskriva honom som komplett?
I alla fall målgörare och spelgeni. Ja, det kan man väl säga.
Ett val inom hockeyn du ångrar?
Det kan jag inte göra, utan det kan jag inte göra. Det här livet har varit och det kan jag inte göra någonting åt.
Så det finns ingenting med målvaktskarriären eller sportcheferiet som du känner att du borde gjort annorlunda?
Nej, det är ingenting jag kan gå och grubba tillbaka, utan gjort är gjort och jag ser framåt.
Man måste ju ändå säga att när du klev in i Leksand så det var full fart från start och du gjorde det skapades rubriker ganska tidigt. Jag tänker på Viktor Rask under den säsongen 10-11. Supertalang vid det tillfället, 16-17 år på väg uppåt. Placerade sig i 20 då. Var av dig eller önskade han det, agent, familj? Alltså, kan du berätta egentligen vad som hände? För det känns som att det här inte riktigt har klarats upp.
Nej, men som sagt, det var ju inte mitt beslut egentligen, utan det var ju både Christer och Niklas mitt beslut, men det sista beslutet var ju faktiskt Rask och agentens val.
Okej, Claes Elfalk,
ja, som precis, var, men det var väl mer att, ja, jag kommer inte ihåg exakt vad som hände där, men beslutet var att de ville ha mer istid och det skulle han få mer där nere, tyckte de.
För han lämnade efter den säsongen också.
Ja, jo, det gjorde han i och för sig, men jag kommer inte ihåg exakt vad som hände, men han ville ha mer istid, det kommer jag ihåg.
Och du tyckte att
jag var inte tränare, utan det var ju Christer och Niklas.
Ja. Men du tyckte väl att det kan man inte kräva i den åldern i ett A-lag?
Nej, men vi tyckte att han får bevisa som alla andra och bevisa att man ville ha istid, har jag för mig att det var så. Och han var ju lovande spelare, det är ju klart att vi ville ha han och spela bättre och komma fram som Leksing som alla andra. Det var ju så vi såg på det, och just då kunde de inte ge den istiden, vet jag, och det var väl inget konstigt med det. Och vi tyckte väl att ja, han får kämpa till sig istiden som alla andra. Det var inget konstigt med det. Men agenten ville något annat, och då var det så.
Jag vet att det finns ett rykte om att du har gick in i A-lagets omklädningsrum, tog hans trunk, slängde in den i J20.
Nej, det stämmer inte överhuvudtaget.
Det gör inte det?
Nej, faktiskt okay. inte.
Så det var inte liksom att ni pekade mot J20 och det är där du ska spela nu?
Nej.
För att du har varit visat dålig attityd, så att säga?
Nej.
Nej, okay.
Nej, absolut inte. Inte det.
Nej, då har vi redovisat det också,
ja.
Kan vi säga.
Ja.
En person i hockeyvärlden du inspireras av?
No. Nej, den var svår. Det finns många som jag tycker har varit bra. Jag är fascinerad av alla som älskar hockey som passion, och de lägger ner den kraften och tiden på hockey. De uppskattar jag. Det finns många sådana.
Så det är en punkt du kanske inte vill nämna någon namn då, utan mer en
beskrivning? Nej, det finns många. Ja, det är jättesvårt att säga en person bara, utan det finns många personer som är bra.
En klubb du inte gillar?
Det har väl inte någon direkt sådär heller faktiskt som jag inte gillar, utan nej. Nej, jag kan inte säga någon som jag inte gillar, men jag är det svårare att spela mot vissa lag än andra, så enkelt är det.
Vilket var det laget du gärna inte ställdes mot?
Det roliga är att det börjar med Washington. Det börjar med första tre matcherna mot dem höll jag nollan. Och efter det så vann jag inte en match mot dem efter det. Okay. Det tycker jag är lite märkligt.
Det blev någon form av buggy team då?
Ja, först var det jättebra med 3-0 och sen slutar man vinna mot dem helt plötsligt.
Den förolämpningen hörde du oftast ute på isen?
Man har hört så många konstiga saker där ute, så det är nog ska man nog inte säga någonting om.
Det var ett mer brutalt samtalsklimat.
Ja, precis. Ja, men det, man sa på ett annat sätt där ute än vad man gör nu, utan nu får man lära sig en ålder att man håller inte på med smutskastarna överhuvudtaget. Men det var lite trash talk på den tiden, var det nu tror jag.
Vilka skällsord kunde det vara?
Nej, men det var, nej, det spelar ingen roll vad det var för ord, men det är klart att det, ibland var det inte några snälla ord, men jag kan inte säga att jag var den snällaste heller, så det var fram och tillbaka lite grann.
Ja, var du någon som högg tillbaka?
Ja, sa de någonting till mig så sa jag säkert några välfina ord tillbaka.
Behövdes det? För att visa att...
Ja, men jag var ganska tyst då, men jag okay. var ju tillbakdragen på isen även också, så jag sa inte så mycket egentligen. Men oftast försökte de ju komma in i, ja, få mig att tänka på andra saker på isen, men det lyckas de inte så ofta. Men det är klart att någon gång så har man ju någonting tillbaka också.
Ja, men behövdes det för att visa sin plats i laget?
Nej.
Alltså som europea, tänker jag, under den tiden?
Nej, absolut inte. Nej. Som jag sa, jag var inte sån som höll på isen på det sättet. Det gjorde jag inte.
För man har ju hört svenska spelare och även europeiska spelare berätta om att, ja, men en tränare kanske har beordrat en att ta en fight för att stå upp för laget och visa att man har, nu säger jag inom citationstecken, för att liksom rätt karaktär.
Ja, nej, men det var lite grann så förut, men den har växt ifrån.
Men var det så att
som målvakt, du fick, ja, nej, som målvakt är inte det på samma sätt som en utespelare. Utespelare smäller på ett annat sätt. Målvakterna jobbar och stoppar puckar, så det var ganska lite trash talk mot mig på det sättet.
Man måste säga att när det väl blev målvaktsfighter så gick ju publiken bananas
genomför. Ja, jo, de gillar ju fighter. Så är det ju. Ja, som sagt, som du säger. Men det var mest publik som gick bananas.
Har du slagits någon gång?
Nej, brottningsmatch har det varit, men inget som det har hänt någonting av egentligen.
Den här kulturen som man ändå får benämna som machokultur. Hur tacklade du den, tycker du?
Vilken kultur tänker du på då?
Ja, men den kultur som vi har beskrivit i avsnittet, och att det fanns en viss machokultur, som jag säger. Mm. Att man skulle hävda sig själv, man skulle inte visa sig svag, man fick gärna trycka ner andra för att lyfta sig själv, och man skulle bevisa sin plats. Hur liksom levde du i den miljön? Alltså, kunde du anpassa dig till den, eller var man hela tiden lite obekväm att det här är inte riktigt kanske det jag står för?
Jag kunde ju bara prata om, jag kan bara prata om mig själv, och på det sättet är att det var ju mest att visa på isen vad jag kunde, och det tycker jag att jag gjorde mest av tiden, och så det, jag kände inte av det på det samma sätt kanske som andra har gjort. Det kan jag inte svara på, utan mitt fokus var ju alltid att se till att vara bra tränad och se till att vara med på bra på matcher och göra mitt bästa, och jag har inte märkt av det tuffa jargongen utanför på det sättet. Det har jag aldrig gjort faktiskt, så jag kan inte svara på det riktigt.
Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Ja, det går ju väldigt fort där ute. Det är klart att huvudtacklarna måste ju försvinna, och respekt mot varandra, det måste finnas där ute. Även om man vill vinna hockeymatcher, så måste ju finnas någon slags respekt, att man inte ska se till att skada de andra spelarna eller någon annan uttaget. Det finns ingen anledning.
Hur ska man stävja det problemet?
Ja, huvudtacklarna måste ju bort på något vis, och enda sättet är ju att stänga av spelare om det händer flera gånger. Så är det ju. Annars får man ju aldrig bort.
Så längre och straff för återfallsförbrytare till
absolut,
exempel?
Absolut.
Kan det inte finnas medel som man sätter in innan för att förhindra att det ens går så långt? Jag tänker på ett utbildningsstadie kanske, att man i ung ålder får lära sig till exempel hur man tar emot en tackling, hur man delar ut en tackling, och kanske framförallt på ledarnivå bland de som är i barn- och ungdomsidrotten. Att man hela tiden pratar om det här och att man utbildar de ledarna i hur man egentligen ska tackla så inte.
Ja, men det tycker jag de håller på med och försöker, men samtidigt har ju hockeyn gått, det går ju otroligt fort där ute nu. Det åker mycket skridskor på ett annat sätt som man gjorde på förr i tiden, min tid om man säger så. Så det går fort och det smälls på, och det, ibland är det svårt att få en uppfattning att man har fått en smäll i skallen också. Så det, men respekten får ju aldrig försvinna. Har man ingen respekt där ute, då är det svårt. Men har man respekt för alla andra, så då kommer man få bort de här skadorna med.
Ett lag du gärna hade velat spela för?
Nej, jag tycker jag fick chansen. Jag spelar med bra lag. Så nej, jag har ingen jag skulle vilja byta ut faktiskt.
Var det någon gång när att du återvände till Vik?
Nej, det var det inte faktiskt. Nej, det var det inte.
För jag tänker, du var där från 89 till 94. Först i juniorerna och sen upp i A-laget och får ditt genombrott 93-94 där med OS-guldet. Det var alltså aldrig så att du lockades av att återvända, alltså kanske även som ledare?
Nej, de hade ju tufft en viss tid där med pengamässigt, och de åkte ur och fick börja om och alltihopa, så det fanns inte under min period när jag kom tillbaka på det sättet, utan de var på väg uppåt från en låg division, och det fanns väl inte direkt då, och jag har inte bott i Västerås heller på lång tid heller, så det fanns inget konstigt med det egentligen.
De måste ju ha hört av sig till dig som i sportchefsavseendet.
Nej, det har de inte gjort faktiskt.
Jaha, lite förvånad över det ändå. Är du det?
Ja, lite grann kan man väl tycka att de kanske kunde ha fått förfrågan om jag skulle vilja vara med och hjälpa till då. På något eller annat sätt, det kan man väl tycka då. Men som sagt, jag har inte bott där på länge och det är väl inga konstiga. Jag är inte arg eller sur på det sättet heller. Så det, jag tycker de klarar sig ganska bra nu, så nu hoppas att de tar sig upp till sig snart.
Jo, men det finns ju ändå den här naturliga kopplingen att du är från Surahammar, bruksort, några mil från Västerås. Genombrottsklubben för dig också. Du är där ibland också.
Så är det ju. Men jag har ju sagt att jag gillar Leksands IF också, så det kanske är lite tufft för dem också.
Tror du att du har bränt broar där?
Ja, men det har jag gjort säkert när jag har sagt att när jag var liten att jag höll på Leksand, så det är väl ingen konst. Men jag har ju spelat i Västerås, det har jag inte gjort Leksand, så det är väl 50-50 där då.
Men har Vik någon del i hjärtat?
Absolut, jag har två lag och det är Leksand och Västerås.
Okay. Hur skulle du ställa dig till en förfrågan från dem?
Det är ingenting jag har gått och tänkt på egentligen. Men självklart skulle jag säkert fundera på det och se vilken roll det skulle vara så för.
Där måste jag också fråga om Leksand. För skulle du kunna tänka dig att återvända dit?
Ja, men absolut skulle jag kunna göra det. Men det skulle ju var på mina villkor så.
Ja, och vad innebär det då? Alltså dina villkor?
Det vet jag inte, då jag har inte fått den frågan heller. Så, men det är ingenting att gå och tänka på heller, utan jag har haft bra tid i Leksand och jag tycker de är på rätt håll, går åt rätt håll nu, så det finns ju inget att säga om.
Nej, du så uteslöt tränarbanan.
Ja, nej, tränar. Ja, det finns inte i alla fall.
Som sportchef då, eller lagledare eller?
Man vet man aldrig.
Nej, det vet man aldrig. Nej. Där är du om 10 år.
Om 10 år? Oh, det är 60 tänkte jag säga.
Inte riktigt.
Nej, men det är pensionär i alla fall.
Du kommer nej, att gå i förtid någon alltså?
Ja, jo, nej. Jag kommer inte hålla. Jag reser nog säkert. Det gör jag nu redan nu. Men som sagt, jag kommer fortsätta resa.
Vad är det favoritresemålet då? Har du avslöjat det? Jag tror inte du har gjort det va?
Nej, men jag har rest väldigt mycket och jag har varit överallt nästan och jag kommer fortfarande att resa vidare.
Men något resemålstips känner jag att du har i dig?
Ja, men jag har varit så många ställen så det är, vad ska man säga? Nej, jag ska tillbaka till Kanada, Edmonton nu i mars och det ska bli spännande. Jag har inte varit där sedan jag la.
Tommy, stort tack för att du gästade Hockeypuls podcast. Uppskattat att du ville vara med och det var väldigt intressant att få prata med dig.
Ja, tack själv. Tack för att du var med.
Och avslutningsvis så ska du få välja din favoritlåt för att gå ut på med ditt avsnitt. Vad har du då?
Det vet jag inte. Musik är inte min starka sida. Det kan jag ju säga rakt ut. Så jag gillar att lyssna på musik, men jag har ingen direkt sån här favorit.
Du måste ändå välja någonting. För det är gästen som...
Ja, jo, när jag ändå är här, då tar jag den med Tommy tycker om med Carola.
Vad klischéartat alltså. Ja, men jag tycker den är rätt bra ändå.
Ja, den är lite rolig i alla fall.
Ja, lite underskattad.
Lite humor.
Ja, det är roligt. Stort tack för att du var med som sagt.
Tack själv.
Och tack till alla er som lyssnar på det här avsnittet. Avsnitt 34 alltså. Vi är tillbaka om en vecka igen med en ny spännande gäst. Och vi rullar ju på hela den här säsongen. Så kul att ni hänger med oss. Har ni några tankar eller funderingar så är det bara att höra av sig till mig på adam.johansson@mittmedia.se. Nu, Tommy tycker om mig.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.